jag har en strategi att jag alltid brukar ta med en kartläsare.
Alltså en någon ny person?
Ja.
Det är smart i och för sig.
Helst någon som är lite tekniskt kunnig, som har GPS eller som gillar att gå och mecka med den här kompassen.
Hej och välkomna till den andra säsongen av Ute med P1 med mig, Linnea Lotto. Vi är nu inne i september och nu när löven börjar ändra färg och vindarna blåser allt kallare för varje dag så är det en perfekt tid att snurra på sig kängorna och gå ut och gå. Och det gjorde jag med vandringsentusiasten Angelica Meistedt. Alltså lera är halt. Jag höll Angelica på att glida ordentligt åt sidan som... Man kan både sträcka sig och stuka foten lätt.
Och det är nästa person man ska med sig. En sjukvårdare.
Ja.
Ja,
just det. Det blir ett stort gäng. Eller så har man någon som är bra på väldigt mycket. En läkare som har bra koll på flora och fauna. Och är himla bra på att läsa kartor. Då har du en perfekt vandringskamrat. Angelica bor i Västerås och driver en av Sveriges största bloggar om vandring. Hon skriver om olika vandringsleder, tipsar om hur man packar rätt, vad man ska tänka på inför en vandring. Och hon vill helt enkelt inspirera fler att ge sig ut på tur, både nära och långt bort. Själv så ska hon nu under hösten ut och vandra Sankt Olavsleden som är 564 kilometer lång. Och den går från kust till kust genom Sverige och Norge. En 30 dagars pilgrimsvandring.
Det känns väldigt spännande. Det är det absolut största och mest utmanande jag har gett mig in på hittills. Så det är lite skräckblandad förtjusning faktiskt. Förra året så gick jag pilgrimsleden genom Spanien. Det var ungefär lika länge. Men det är betydligt lättare terräng att gå i där. Det är ju väldigt tillrättalagt. Men man går mycket grusvägar. Och det finns mycket faciliteter längs med vägen. Både med mat och fylla på och hur man bor. Så där behöver man inte ta med varken sovsäck eller liggunderlag eller tält. Vilket vi kommer ha med den här gången. Så det ska bli en spännande utmaning.
Och den här gången har du med en kartläsare? Eller?
Den här gången har jag inte det. Utan nu är vi två stycken som ska gå som har ungefär lika kartkunskaper. Så jag har förberett mig genom att gå en kartkurs. Tillsammans med orienteringsklubben hemma i Västerås. Så då har jag verkligen försökt lära mig nu att läsa karta. Men det är den största utmaningen förutom den fysiska är ju att vi ska hitta rätt.
Angelica har myntat ett eget uttryck för den sinnesstämning hon söker när hon ger sig ut och vandrar.
Alltså hikefulness, det tycker jag fångar mycket av det här närvaron som allvar jag hittar i naturen. Och det finns inte riktigt något bra ord för det, men det härstammar ju såklart från mindfulness. Och det är sånt här som man kan upptäcka några sekunder då och då man är ute, sitter framför lägerelden eller man stannar och pausar, känner hur solen strålar, känns mot ansiktet, alla sinnen är närvarande. Och det är någonting som jag tror man kan ha väldigt stor nytta av att ta med sig det tänket hem till stan. Att när jag lagar mat hemma vid spisen ska jag inte gå och städa samtidigt eller planera veckans helgaktiviteter eller något sådär. Utan lagar man mat så lagar man mat.
Oj, nu kommer det en riktig pöl. Vad tror du hade hänt om du inte hade haft det här?
Det vågar jag inte ens tänka på. Det är en så viktig ventil för mig har blivit. Och man kan hitta olika sätt att hitta balans. Och just vandring har blivit, för mig blivit ett viktigt sätt att hitta den. Och just för att det blir sån väldigt stor kontrast mot just stadslivet. Med asfalt och betong och datorer och internetuppkoppling. Så är det ju väldigt lätt att hitta till just den här närvaron ute i naturen. tror att vi i vardagen rusar på i sån takt att man kanske inte ens märker allt man gör. För jag tror vi alla gör otroliga saker varje dag. Men man stannar inte upp tillräckligt länge för att klappa sig själv på axeln. För att det inte är lika påtagligt vad man har gjort. Nu blir det ju någonting väldigt tydligt här ute. Dels för att det är geografiskt. Man kan liksom säga att jag har gått från den här punkten till den här punkten. Och nu har vi tydligt avslut. Och det har man kanske inte på det man gör. Så mycket där så är man också kan ta med sig ett tänk att, att för sig själv få avslut och sträcka på sig i det man gör i vardagen också.
När svenskarnas friluftsvanor kartlades i en stor undersökning för 2 år sedan så visade det sig att 9 av 10 svenskar promenerar minst en gång i månaden. Och det är därmed vår vanligaste friluftsaktivitet. Och det här med att vandra, det borde ju egentligen inte vara så svårt. Du ställer dig upp och så rör du dig framåt, då vandrar du. Men om du ska ut i snårig terräng längs leder och fjäll, ja, då gäller det ju att vara förberedd.
Det man ska tänka på är att vi är här på naturens villkor. Och det tycker jag är mycket charmen med vandring. Att det är inte längre jag som står i centrum eller vi, utan vi är här på låns.
Och rent praktiskt, vad innebär det?
Praktiskt så måste man ju tänka på vad har man med sig? Vad har man i ryggsäcken? Att man behöver förbereda sig lite fysiskt innan man ger sig ut. Och planera, var ska man gå någonstans? Så det är en del före vandringen. Titta på kartan. Se vad som kan bli en lämplig dagsetapp. Vad är det för äventyr vi ska ut på?
Och sen börjar man gå. Och så kommer man ju ganska snabbt märka om man har klätt sig rätt. Hur blir man varm? Då blir man väldigt varm. Och då har det bara att klä av sig. Och förhoppningsvis har man några lager så att man kan variera lite grann sin klädsel. Skorna, ryggsäcken. Det är mycket som ska funka.
Ja, som du säger, just skor och ryggsäcker kanske är det absolut viktigaste som man har med sig som vandrare. Och har du rätt skor då kommer du väldigt långt. Så att välja kängor med omsorg. Det är ett riktigt bra tips.
Vi vandrar längs Dag Hammarskjölds pilgrimsled som är 105 km lång totalt. Den följer Kungsleden fram till Singi. Där viker den av och passerar Kebnekaise på väg mot Nikkaluokta. Vi är här för att hitta den första stenen som finns utplacerad längs vägen. Den här leden har fått sitt namn efter Dag Hammarskjöld. Den svenska diplomaten och författaren som var FNs generalsekreterare 1953 fram till sin död 1961. Längs den här leden finns 7 meditationsplatser där det finns stenar med korta texter inristade från hans bok Vägmärken.
Men det var vacker utsikt när man ser vattnet komma forsande som ett U nästan.
Ja, så blir det, som ett långt vattenfall nästan som... Som har enorma krafter. Här vill man inte ramla ner. För då har du inte mycket att säga till om sen. Men alltså stenen. Ska jag gå åt ett håll? Det här är ju en dum grej. Du går åt ett håll, jag åt ett annat. Och så går vi vilse. Men nu vet vi, det är inte så. Här kan man ju nästan inte
Nej,
gå vilse.
Nej, här kan vi inte gå vilse.
Jag går och kikar här. Men vi behövde inte leta så länge till.
Här är den.
Nej men titta. Och det är värsta folksamlingen runt den. Men jag ser att det står en text på den. Och du kanske, Angelica, du får äran att läsa det här högt.
Ja, ska vi se vad det står. Den längsta resan är resan inåt. Och där har vi mycket av det här som vi har pratat om. Att titta inåt. Och den resan vi gör till fots, den är ju rent fysisk. Den är geografisk. Men det som händer inom oss är ju något helt annat. Som inte går att mäta eller ta på.
Eftersom de här stenarna är utlagda på särskilt vackra platser så bestämmer vi oss för att ta en fikapaus vid forsens kant med utsikt över Abiskos fjällandskap.
Så
snabbt kan man göra upp eld utan tändstål och tändstickor?
Ja, nu använder jag köket så det är jättesmidigt att bara hälla i vatten, koka upp. Men annars får man ju samla pinnar och göra upp en eld. Vilket ju också är jättemysigt sätt att dricka kaffe.
Om man har den tiden.
Absolut.
Om det inte har regnat så att det är alldeles genomsurt. När vi sitter så här. Vi har satt oss ner på meditationsplats. Vi har fått, hjärtat har fått jobba lite grann. Det är ett väder som ändå är väldigt skönt. Det är inte kanske det man tänker som det mest perfekta vandringsvädret. Att det är mulet, det är grått. Men egentligen kanske det är det perfekta vandringsvädret. För att lungorna bara fylls med luft hela tiden på ett så skönt sätt. Och man blir inte för varm och inte för kall heller.
Nej, jag tycker det här är absolut bästa som finns. Det är nu som det känns som att man lever fullt ut. Bara sitta här. Vi tar det lugnt. Pulsen går ner lite grann.
Nu ska vi byta miljö. Från den steniga stigen på vandringsleden till Stockholms stadsteaters lilla scen.
För 6 miljoner år sedan så lämnade våra förfäder sitt liv i träden. De ställde sig upp på 2 ben och började långsamt vandra ut över savannen. Varför de gjorde det, det vet ingen riktigt.
För vad händer när en grupp skådespelare från storstaden beger sig ut för att vandra i naturen? Det ville regissören och koreografen Gunilla Heilborn ta reda på. Och hon skickade ut 7 skådespelare mil efter mil i sol och regn för att vandra längs markerade leder, utrustade med stegräknare och bandspelare. Det här blev sen en föreställning, den långa marschen.
Kanske var den upprätta gången ett sätt att klara värmen bättre. Kanske kom de på hur praktiskt det var att kunna bära saker i händerna. Kanske ville de bara kunna se ut över det höga gräset på savannen. Oavsett anledning så har vi allt sedan dess tagit oss fram på 2 ben.
Ja, hur blev det sen då? Hittade skådespelarna sig själva och meningen med livet? Så här säger regissören Gunilla Heilborn.
Nej, det kan man väl kanske inte säga. Det var väldigt mycket så här, var är prickarna? Eller, åh, vad det här var tråkigt. Eller, ja, kanske gick och tänkte på sin relation. Någon gick och tänkte jättemycket på en lägenhet man på att buda på. Och, ja, men det där, det handlar nog faktiskt väldigt mycket om tid. Och det säger de ju i föreställningen också, att vi borde bara ha gått längre. Så skulle det ha hänt någonting mer med oss. Vi har gått för kort och vi är fortfarande för inne i allt annat man tänker på. Det blir mer som en liten paus som man tycker liksom är skönt att vara för sig själv och tänka lite. Men de blev ju alla faktiskt, eller i alla fall nästan alla, väldigt bitna. Och flera gick också under sommaren en del på lite olika ställen. Så att jag tror ändå att det startade något.
Det är ju lite grann också som en historielektion. För jag gissar att det vi får höra där om hur vandringen startade, att det är sant.
Ja, det är helt sant faktiskt. Det är som ett litet föredrag i början som de håller tillsammans om, som de säger, den frivilliga vandringens historia. För det där är såklart legat hela tiden bakom med alla folkvandringar som pågår nu i Europa eller över jorden överhuvudtaget. Som vi ju egentligen inte tar upp, men vi nämner det att ja, men, går man av tvång eller av frivillighet, och att vi, när vi är ute och vandrar, så det är ju frivilliga vandringar. Så det går ju, det går ju liksom inte riktigt att jämföra dem. Eller det är något helt annat. Men jag tycker den här historien faktiskt är väldigt intressant. Att det var så att man, just eftersom alla gick. Så, även rika gick ju, för det var så dåliga. Det var svårt att rida eller åka en vagn på de här dåliga vägarna. Så var det någonting, det var inget speciellt med det. Även om säkert många tyckte också att det kunde vara skönt att gå i skogen och så, men det var inte, ja. Sen då när man börjar gå på ja, 1600-1700-talet i trädgårdar som de rika gör. Då måste man liksom på något sätt tala om att det är något annat än att gå som de som är fattiga som går till sina jobb och bär på allting. Utan vi håller på med någonting annat. Vi går på det här sättet. Vi kan gå jättelångsamt. Och det var jag tycker väldigt roligt. Jag fick ju med väldigt lite i föreställningen. För jag tog en klippa ner det här. Men trädgårdens historia. Att alla trädgårdarna först hade murar omkring sig. För att man verkligen skulle säga att vi som går innanför här. Vi går av frivillighet. Vi är inte tvungna. Det är skönt för oss att gå. Ni andra går på något annat sätt. Och sen så kom då det här att man tog bort murarna. För att man ville liksom. Plötsligt blev man intresserad av naturen, man ville kunna se ut. Men då hade man istället så här diken runt trädgårdarna som kallades för haha-diken. För att när de gick där då strosade, när de kom fram till dikerna så sa de så här, haha! Och då var de tvungna att vända. Det var liksom deras gräns. Här utanför går vi inte. Och sen så går ju det över till då att folk börjar med romantiken och så här, så ger man sig ut. Man blir intresserad av det vilda och de tycker redan då, det är så kul med de här texterna. För de tycker att det är så hetsigt livet och industrialiseringen och så här, att de vill tillbaka till det liksom naturnära. Tyckte ju de också. Så då blev det ju, vet, Wordsworth och jättemånga olika poeter som är ute och går i Lake District och så. Och att man då också gjorde... Man liksom laddade vandringen med det här att man sa att man gick för att hitta sig själv. Och jag tyckte det var rätt kul för jag tänkte att det där är liksom något som vi har lärt oss. Att liksom, de ville igen tala om att det är något speciellt med att gå. Vi går inte bara för att gå utan det är för att komma i kontakt med någon slags ursprung eller något sånt. Så liksom, ja, man gav liksom det här, som man gör nu, allting får en story liksom som... Det tänkte jag att vi liksom socialiserade in till att tänka att det är bra att vara ute och gå.
Helt enkelt. Men jag tänker att det är exakt så det känns idag. Det är det enda alla säger, att det här är helande. Du hittar dig själv. Om inte annat så kommer du bort från stressen och vardagen. Det är ju verkligen exakt så, 400 år senare.
Absolut. Ja, och det finns ju, och jag gillar ju gå. Jag dansade för länge sedan, men nu gör jag ingenting. Och det går är nästan det enda som jag gillar. Fysisk aktivitet jag gillar. Jag tycker det är väldigt skönt. Så här, och det är ju bra om man fastnar i huvudet liksom, i någonting. Så är det ju alltid skönt att gå. Men det finns ju någonting som allt nu, att allting blir liksom krav. Så ska man gå, då ska man gå jättelångt. Om man ska göra det, så gör det jättemycket. Att det direkt blir liksom en sån här... superaktivitet liksom. Men, så det är väl det har vi väl också liksom velat liksom skratta lite åt i föreställningen, att ja.
Regissören Gunilla Heilborn där om pjäsen om vandring som frågar sig varför vi människor fortsätter att gå. Och orsaken till att vi ger oss ut och vandrar på längre turer är kanske lika många som det finns vandrare. Och samma sak är det ju med upplevelsen av vandring. Du vet ju inte riktigt hur du reagerar förrän du har försökt. Och Angelica Meistedt, som helst går i ett lugnt tempo och gärna på stigar i närområdet lika mycket som i fjällmiljö. Hon vill inspirera fler att våga sig ut och inte känna pressen av att du måste göra ett stort äventyr varje gång.
Jag tror absolut att det finns en prestationskultur när det kommer till friluftsliv. Att man ska åka långt, klättra högt. Och det är insatser som kräver både stora ekonomiska resurser men också tidsmässiga. Att träna sig till den toppformen, skaffa den utrustning som behövs. Där skulle jag säga att man faktiskt kan hitta sin egna väg. Det är helt okej att gå ut och vandra i en ylletröja från Loppis för 60 kronor. Och att man börjar med det man har. Man behöver inte köpa jättedyra vandringskängor för första turen ut i närområdet. Utan det duger jättebra med vanliga gympaskor.
Släppa prestigen.
Absolut. Ja. Det finns ingen prestige i att vara ute i naturen. Det är något vi själva har skapat. Och nu går vi igenom riktigt tankområde.
Det känns nästan som att det är en sån här myrmark som man bara kommer sjunka igenom helt. Men... Oj, oj, oj. Så vi går här över både lermark och så spängarna som är ordentligt nerlerade och blöta. Så man får verkligen hålla koll på vart man lägger fötterna så att man inte halkar. Innan vi lämnar pilgrimsleden så ska vi ta en titt i Angelicas ryggsäck.
Vi ser. Nu har jag med mig ungefär en ryggsäck som är 20 liter. Och här har jag med det allra nödvändigaste för en dagstur som jag tycker vi behöver nu. Eftersom det är ganska dåligt väder har varit på morgonen så har jag packat ner ett regnställ. Och jackan är precis den jag har tagit av mig. Men jag har också med mig ett par regnbyxor om det skulle börja hellregna idag. Sen har jag med mig ett litet kök. Och det är alltid gott att få i sig någonting varmt när man sitter ner. Så här i har jag stoppat en liten gasbehållare och sen tepåsar.
Jag spanar in kakor också i din väska.
Ja, det är viktigt att fylla på med bra energi. Och havrekakor, det äter man för själen. Så får man äta en ordentlig grötfrukost innan man ger sig iväg. Sen har jag med något som kallas för jägarsnus. Så här har jag gjort en egen liten påse med olika sorters nötter. Det är cashewnötter, majskorn med lite salt runt och några så chokladbitar. Så det är bra energi att ha i vandringsväskan om man behöver fylla på när uppförsbackarna blir för tuffa. Sen har jag alltid med mig första hjälpen-kit. Och det här är inte ett kit som är större än min hand ens, utan det är ett litet hopplock av antihistaminer, värktabletter, lite plåster och bandage. Det är absolut nödvändigaste för sånt som man kan råka ut för när man rör sig i fjällmiljö. Det är ju allergier eller att man sticker sig på en kniv, bränner sig på spritköket. Det är absolut vanligaste. Och såklart skavsårsplåster. Så det hjälper det mesta som jag har råkat ut för hittills. Lite småblessyrer. Det är också någonting som jag alltid har med mig i min byxficka. Det är tändstål. Jag har med mig stormsäkra tändstickor. För börjar man få upp en eld, då klarar man sig ganska länge.
Stormsäkra tändstickor? Ja. Såg du det? Får jag se hur de ser ut?
De är förpackade i en vattentät förpackning. Och här kommer ju varken väta eller något annat in.
Så det är vanliga tändstickor men i en stormsäker förpackning? Eller?
Mm. Sen har jag med mig tändstål. Och det är också en sån här grej som det tar inte slut på samma sätt. Tändstickorna här har jag kanske 20 stycken. Men med tändstålet kan jag göra eld 200-300 gånger.
Ute med P1 är tillbaka nästa vecka och då vandrar vi vidare men med rullstol och så testar vi hur tillgängligt friluftslivet är egentligen.
Man ska ju alltid ha i bakhuvudet ändå liksom att man sitter i rullstol, man kan inte ta sig fram överallt. Kommer man fram till ett hinder och det inte går, då är det bara att fortsätta eller vända och åka tillbaka. För jag menar, har man kommit dit så kan man ju komma därifrån också.